Det är tisdag och en stor nyhet har eskalerat i SHL och därför sätter vi oss och gör ett extra avsnitt. Och det är väl första gången i vår historia som vi gör ett extra avsnitt, va?
Jag tror faktiskt det. Och jag tycker vi har pratat om att vid tillfällen kunna då greppa tag i mikrofonerna och köra. Och jag tycker det är ett sådant tillfälle, för det är att Cam och Chris Abbott får sparken av Rögle. Även om resultaten det senaste 1,5 år inte har varit tillräckligt bra, så är det här, i dessa tider kanske man ska säga en bomb, men det är ju, det är sjukt. Alltså det är en jättenyhet tycker jag.
Man kan säga en nyhetsbomb i alla fall.
Absolut, det kan vi. Jag menar deras, allt de har gjort för Rögle, den resan man har gjort med föreningen, och dessutom att det är två stycken. Hade det varit en tränare, det är en sak, eller en sportchef, men eftersom du har ett paket lösningen med Chris som sportchef och Cam bekant som tränare.
Ja, du är inne på det, att det är ju en paketlösning, och de har ju funnits i Rögle sedan 2017 då de kom in. Minns du ens hur det ser ut i Rögle 2017 när de tog över? Alltså, vad var Rögle då i din hjärna så att säga? Var värderade du Rögle BK?
Nej, men det var ju det här laget som, ja, ett år i Hockeyallsvenskan eller något år i SHL. Alltså, jag hade en väldig respekt för Rögle, ska jag säga. Så med relativt små medel, i en förhållandevis liten stad, hade liksom etablerat sig som ett SHL-lag, men var där i den nedre halvan alltid i tabellen.
Jag skulle vilja säga att de inte var etablerade då.
Var de inte riktigt etablerade? Men jag hade bilderna.
De kom från ett kvalspel mot Karlskoga på våren där, och sen så får Anders Eldebrick spark. De skrev väl att han gick själv tillsammans med masken i november 2017. Och då hade de alltså varit i kvalspel mot Karlskoga. Visserligen hade de vunnit med 4-0 i matcher, men det hade ändå krävts ett kvalspel. Och det där kvalspelet minns jag också, för att alltså Bofors eller Karlskoga, de var ju faktiskt bättre nästan, i alla fall de två första matcherna i Ängelholm, men Rögle kom undan med nöd och näppe. Och sen så gick det till femte perioden där Felix Schütz skickade in segermålet i förlängning i femte perioden.
Det
var ändå tajtare än 4-0 i matcher, och de kom nästan undan med andan där, även om det blev 4-0.
Och på den tiden då, hade man läget 11 i tabellen, så hade det väl inte varit någon krisstämpel. Nu ska man också veta att under de här åren med Bröderna Abbotts ledning så har man ju flyttat fram sina positioner. Du hade en lönelista i tidigare poddavsnitt, och då ligger man ju i toppen sett till vad man betalar sina spelare.
Absolut, så är det, och det sa de ganska tidigt också, att vi vill flytta fram våra positioner och vi ska gå för guld. Och
ja, just det, den är rätt intressant. Alltså, vi ska gå för guld, det sa ju Chris Abbott när han kom in 2017.
Ja, och väldigt tidigt också, och då var det ju till och med liksom supportrar, lokaltidningskrönikören, alltså jag ska inte säga att de hånflinade, men alltså man kanske skrattade väl till lite grann åt att, ja men kom igen, inse var ni är någonstans.
När jag började inse var Rögle var på väg någonstans, det var ju den där pandemisäsongen när kom man trea i tabellen till slut. Alltså Luleå vann ju på överlägsen stil, men då var det liksom underhållande fartfylld hockey, nästan en form av total hockey med skicklighet, rappt bra anfallsspel. Det var liksom, där var identiteten för Rögle, publiken, det är liksom, då tror jag man började verkligen att så här, det Chris sa att vi kan vinna guld, där tror jag alla började förstå och tro på det.
Ja, och man hade tagit hem Dennis Everberg, och man hade tagit ganska obekväma besluten, sånt som Lukas Elvenäs kommer lite på kant med. Nu är ju Lukas Elvenäs jättebra i Leksand ska sägas, men det är ju 5 år senare. De tog en del beslut som folk kanske höjde på ögonbrynen åt, utan det var en kravställan som aldrig tidigare hade funnits i klubben på något sätt.
Men tror du inte det behövde vara en elefant som gick in i en porslinsfabrik när Bröderna Abbott kom in? Att det var liksom en kultur satt i föreningen där kravställan inte var en del på det sättet. För den kravställan var ju inte, med all respekt för Masken Karlsson och Anders Eldebrink, men det, liksom, det skruvades ju bra många procent när Cam och Chris kom in. Och jag fick ju ganska tidigt till med att det var en del friktioner, men då kände man väl, ja, de vill sätta sin kultur, och då är det vissa spelare som får stryka på foten och lämna föreningen helt enkelt.
Ja, ja, verkligen så var det. Det var inget snack om att det var, det blev en del obekväma på vägen, och det har ju uppenbarligen givit resultat. Samtidigt är det väl också det som blir lite deras fall också, kan man väl säga, att man pallar inte med det i allt för lång tid, så att säga.
Där jag kände att de började tappa det lite, tror jag, Cam Abbott som tränare. Slutspelet, minns du den kvartsfinalserien som gick hela vägen till en match 7 mot Oskarshamn? Det måste, då är vi på 2022. Minns du den?
Absolut, jag minns det mycket väl. Jag var på plats på match 7 i Ängelholm, och det var jämnt ganska länge den matchen.
Men där tyckte jag, eller där min uppfattning, där tror jag att Cam tappade lite av gruppen. För det var ett extremt, jag har nog aldrig sett en tränare har så extremt mycket fokus på domare som Cam hade i den matchserien. Det var hela tiden. All energi kändes som kanaliserades mot domarna och tog kraften från laget. Sen var det inte alls på samma sätt i semifinalen mot Färjestad där. Men där tror jag, när det varit så otroligt mycket gnäll hela tiden, själv, jag stod mellan bås och kommenterade några av de matcherna och kände att oj, undrar hur den här gruppen mår med det ledarskapet. Jag tror han tappade lite där, och samtidigt som en sån som Ted Brithén som kunde sätta sig emot, Mattias Sjögren kunde definitivt sätta sig emot, har slutat. Det har liksom inte funnits det här, den muren mellan en grupp och en tränare som kaptenerna måste kunna hålla. Jag vidhåller det, så otroligt viktigt att ha det.
Överanalyserar du inte det nu? Är det inte alltid så i ett slutspel någonstans att man börjar sätta lite press på domare och allt möjligt, att man försöker vinna alla fördelar?
Ja, men det här var på en nivå, ytterligare någon nivå, och framförallt då liksom ilskan, alltså engagemanget som kanske mer var ilska gentemot felbeslut som egna spelare gjorde så på isen, att det var väldigt liksom, han var väldigt på hela tiden. Först under början den kvartsfinalen kände jag okej, han måste vara så på för han känner att gruppen inte är det. Men jag undrade liksom hur gruppen kanske distanserar sig lite, att någonstans där, för efter det har det varit en nedåtgående trend.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Just att det har varit en nedåtgående trend sedan det slutspelet, där tar du upp en spelare som faktiskt la av efter 2022. Mattias Sjögren var i Rögle under 4 år. Han satte inte jättemycket avtryck på planen, men helt uppenbart, han kanske var det där filtret mellan tränarstaben och spelarna som behövdes, som inte har funnits sedan det slutspelet 2022. Man gick till play-in förra året i grundserien, och den här säsongen ligger man inte ens på play-in, och det är under de 2 åren som Mattias Sjögren inte är med i laget.
Du nämnde ju i ditt nyhetsarbete, när nyheterna läckte ut här under måndagen, så var du ganska snabbt på att Mattias Sjögren skulle vara ett namn som skulle in då i den nya tränarstaben. Vad vet du mer?
Jag vet att han har fått frågan och det ligger på hans bord att svara på det. Jag vet faktiskt att Sjögrens namn också diskuterades när Lasse Johansson fick sparken förra året som assisterande tränare. Då valde han att tacka nej. Frågan är om han gör det denna gången, om han är mer bekväm att jobba med Roger Hansson och Max Bolin, eller hur det ligger till. Men jag vet att han har fått en fråga, och en gång kan man kanske säga nej, men två gånger till sitt hjärtas klubb, som verkligen, det kanske är exakt den ledaren som laget behöver. Det kanske blir tufft för honom att säga nej. Jag tror han kommer tacka ja.
Grejen med när man kollar på tränare som sparkar, som vi då liksom bara jämför, när Färjestad valde att sparka Johan Penneborn, då behövde du få in ett tydligt ledarskap, alltså Thomas Mittell som pekade med hela handen, som hade en annan kravställan. Nu när du gör av med Cam Abbott, så är inte det behovet av en ledare lika stort. Jag ska inte säga att du behöver en som smeker dem på ryggen. Det är ju väldigt hånfullt att säga det om en tränare bara för att beskriva det. Men i det här fallet så behöver du en tränare med lite rundare, lite mjukare värden, som kommer in och ser människan, bekräftar spelarna, får dem att känna sig uppskattade, omtyckta liksom, och bygga en kemi därifrån. Så att det är liksom olika då, om man bara jämför Färjestad och två stora föreningar då, som har höga ambitioner, sett till vad man behöver efter att man har sparkat en tränare.
Det blir inte risk att det blir lite för mycket åt andra hållet om Roger Hansson, som jag uppfattar som en förhållandevis lugn och samlad tränare, som kanske är den här lite mjukare tränaren. Max Bolin, som har varit juniortränare innan han kom in som assisterande, och då Mattias Sjögren. Går det inte lite för mycket åt andra hållet om man bara går på den linjen nu?
Det är definitivt en bra frågeställning. Under en kortare tid, en avslutande del av säsongen, tror jag det inte egentligen är några problem. Jag tror att man kan få ett uppsving, rejält sådant. Man kan spela för varandra, egentligen på samma sätt som Djurgården gör, uppträder nu som ett lag på ett helt annat sätt efter att man sparkar Johan Garpenlöv. Det tror jag man kan uppnå här också. Problemet blir ju också då, nu har du ju ingen sportchef som kommer in eftersom Chris då tvingades lämna också. När du vanligtvis plockar bort en tränare, så har du en sportchef som har plockat bort en tränare som har en syn. Det här anledningen för att plocka bort tränaren, det här behöver jag få in. Nu står man på sätt och vis med byxorna nere, att man inte liksom, man vet, ja, vad ska man plocka in för profil, eller vad ska man plocka in eftersom sportchefen inte är kvar heller.
Nej, alltså det blir, ja, om nu när vi har kommit fram till att det är ju två som har fått sparken, det är en sportchef och en tränare. Var det på tränarsidan det skavde mest att göra förändringen, eller var det att Chris har tagit ändå en hel del felbeslut, känns det som, Brandon Davidson och lite andra värvningar som kanske känns att det här har inte blivit något bra. Vad tror du det skavde mest hos styrelsen?
Det är den samlade bilden av att resultaten inte har varit tillräckligt bra, och att det har funnits ett missnöje i truppen. Det får vi vara ärliga och säga. Det har funnits ett missnöje i truppen mot...
Och då är det alltså tränarsidan det har skavt mest på egentligen?
Ja, ja. Och jag tror också att Chris har varit väldigt involverad också. Man tror att Chris har en lite lugnare framtoning, men det kan nog brinna rejält hos honom också. Men jag tror att den samlade bilden, resultaten, och det går ju att peka i rum mot tränarna. För att, jag menar, ser vi spelare för spelare, när du och jag satt inför säsongen, så tyckte vi så här, det här är ett bra lag, Rögle. Det är ett bra lag.
Men ändå vissa frågetecken för backsidan.
Definitivt, men inte så stora frågetecken att de ska landa in på en elfte plats där man befinner sig nu.
Nej, och det var ju bara 2 veckor sedan som vi kände okej, de är, ja, kanske på gång här nu.
Ja, och det svänger ju väldigt snabbt, vilket gör att jag tror att de här, man kollar nog inte bara på de här 3 matcherna som man förlorat, utan man har samlat en samlad bild av läget. Och min erfarenhet då, när jag har varit i klubbar, är att sportchefen är väldigt involverad med spelartruppen och tränarna. Och det som är viktigt, tycker jag, en roll som en sportchef, alla sportchefer jag har haft, har ju plockat ut spelarna då. Spelarrådet, alltså de ledande spelarna. Hur fungerar det i gruppen? Hur fungerar det med tränarna? Jobbar vi på de här sakerna som vi kommer överens om? Följer vi de här riktlinjerna? Och det ska man göra då som sportchef, följa upp även när det går bra och när det går dåligt. Och ska då Chris sitta och följa upp de här sakerna när problemet är hans brorsa Cam? Det har vi ju varit inne på i podden tidigare. Hur ska spelarna kunna säga till Chris att det här ledarskapet vi har, det funkar inte? Det har ju inga problem att säga det. Om vi, KG Stoppel då, tog upp Djurgårdsspelarna och frågade vad är ledarskapet? De har inga problem att säga vad de tycker om Johan Garpenlöv i det fallet. Jag tror det blir en svårare nöt när du har brorsan till tränaren som du ska säga det till.
Då kan vi väl konstatera att det blir ingen släktlösning i Rögle framöver. Jag tror det kommer vara väldigt sällsynt framöver att man gör den lösningen, med tanke på att du kan hamna i det där problemet.
Definitivt. Samtidigt, den resan som de har gjort med Rögle, bröderna Abbott, det är liksom, det är Roger Rönnberg, det är Sam Hallam, de är på en nivå liksom med sina föreningar. Så jag skulle vilja hävda att det är bröderna Abbott som är där liksom, sett till...
Alltså jag skulle ju nästan vilja säga att deras resa med Rögle är ju... För all del att Roger Rönnberg har vunnit SM-guld med Frölunda, men Frölunda var ju inte nere i den skiten som Rögle var när Bröderna Abbott tog över. Alltså Rögle, de har lett Rögle till serieseger och CHL-guld. Det är ju bara att hade de slagit Växjö i finalen, så hade de ju tagit dem precis hela vägen från kvalspel till SM-guld. Så att deras resa är ju fasiken större än vad Roger har gjort med Frölunda. Roger har alltid haft förutsättningar. Frölunda har alltid varit en storklubb ändå. Så även om Rogers resa med Frölunda har varit jättestor, så är ju ändå deras resa större från där de var.
Jag hör vad du säger. Ja, jag hör vad du säger. Men då, vad lämnar de efter sig då? Det tycker jag ändå är en intressant del. Vad man lämnar efter sig som... Om jag lämnar en förening, vad lämnade jag? Vilket avtryck satte jag som spelare? Det är en ganska liten del. Någon kommer minnas säkert, ja men fan, Sanne gjorde så här eller så. Men tränare, de lämnar ett avtryck i en förening. Vad kommer de här ha satt för avtryck mer än de framgångar man haft?
Hur mycket som helst. De har ju förändrat hela synen på Rögle, både inifrån och utifrån egentligen. De har säkert gjort hur mycket som helst på ungdom- och juniorsidan. Definitivt. Så Rögle har blivit en förening som att bli räknad med där. Spelare vill komma till Rögle. Det pratas gott bland agenter, bland andra spelare som vill dit. Och hela kulturen tror jag har blivit helt förändrad. Alltså det är ett stort avtryck på så många sätt. Alltså, titta på sån som Björn Hellqvist som när han satte ett avtryck i Oskarshamn, han lämnade ett arv efter sig som Håkan Åhlund sedan förvaltade i Oskarshamn när de sedan gick upp. Jag skulle vilja hävda att Hellqvist hade en del i den uppgången också. Bröderna Abbott kommer lämna ett avtryck i Rögle på många positiva sätt, tror jag.
Ja, det gäller att förvalta och förädla och förbättra. Det är intressant att se hur mycket som sitter just kring det här som du är inne på, att scouter och agenter pratar gott om Rögle, hur mycket som har suttit i de två personerna. För att man kan säga mycket om dem, men ordning och reda har det varit i föreningen sedan de klev in.
Och Hampus Sjöström är ju kvar som, nu blir han ju tillförordnad sportchef, i alla fall under en tid här nu, kommer ändå in förra säsongen var det han kom in i klubben, så han är ju hyfsat ny på den positionen och är ändå förhållandevis ung, men har ändå erfarenhet inom hockeybranschen och varit på förbundet tidigare. Nu ska väl han försöka leda det här, men över tid känns det väl som att de kommer att plocka in någonting utifrån, va?
Ja, det tror jag. Alltså, nu handlar det väl om den här säsongen. Det finns ju inte jättemycket namn ledigt att sondera terrängen. Vad som ska kunna landa in nästa år. Den här säsongen tror jag inte man ska det går liksom inte att hitta en ny Cam Abbott så som man gjorde 2017. Det finns inte liksom.
Nej, men alltså man skulle, om man går på ett sånt namn som Thomas Fröberg, så skulle man ju säkert få loss honom direkt.
Ja, absolut. Det skulle ju kunna vara en lösning. Samtidigt vet jag inte. Ja, absolut.
Alltså, känns det rätt för Rögle att gå från Chris Abbott till en god värmlänning som är lite skön? Visserligen gjort ett jäkligt bra jobb i Oskarshamn, men personlighetsprofilen, stämmer den in med vad Rögle vill ha på något sätt?
Det är just det. Nubben har gjort det jättebra i Timrå genom alla år. Fröberg har gjort det bra i Oskarshamn. Det kanske är den typen av människor som mår bra i den miljön. När man tar steget upp som det är, var ju föreningar som Rögle och HV71 och Liknubben är, och om då Fröberg skulle vara i Rögle. Det är en annan kravbild. Det går inte att komma ifrån. Jag är inte helt säker på att det är rätt. Skulle man då kunna göra en paketlösning med Filander och Fröberg? Absolut. Det skulle jag köpa alla dagar i veckan. Det skulle vara en jättebra lösning för oss, eller för Rögle såklart. Men där är vi inte nu eftersom Filander har kontrakt och
han har ju kontrakt som kan brytas till våren här, så att det finns en out för Filander, och åker Oskarshamn ur så är det ju ännu mer aktuellt, så att säga.
Men
då kanske man inte vill ha en tränare som precis har skickat ur ett lag ur SHL heller.
Men det är kanske skitsaksamma om man har rätt profil på tränaren. Men du menar, det där har inte jag hängt med på, du menar att Filander har en klausul oaktat om han är kvar i SHL eller inte?
Som jag förstår det så har Filander en out som sträcker sig någonstans framåt vårkanten. Jag har inte det exakta datumet, men någonstans framåt vårkanten finns det en out som är skriven, för han har ett plusår. Så Filander ska kunna komma ur om det är så.
Ja, då har du ju lösningen. Skulle den klausulen finnas så har du ju lösningen på plats där. Det är ju en paketlösningen, ultimata lösningen för Oskarshamn, eller för Rögle, förlåt.
Men jag får ändå bryta in med en sak där. Det finns en historik också med Filander och Rögle. Nummer ett, han har varit i Malmö i 4 år. Visst, det kan vara skitsamma. Men nummer två, Martin Filander var ju huvudtränare i Västerås under våren där.
När han slashade.
Och då var han ju inte särskilt uppskattad i. Och då att få in någon som börjar så pass mycket. Ängelholm är ändå en hockeystad som inte glömmer. Och det finns en kultur som man ändå måste respektera. Och att börja i den motvinden, det vet det fasen alltså.
Ja, men samtidigt, du har möjlighet att få in en tränare som har utsett till SHLs bästa tränare två år i rad innan den här säsongen. Så då kan vi sammanfatta, han är den bästa tränaren två av tre, de tre senaste säsongerna. Man har möjlighet att få in honom. Då tror jag man kan förbise den där Andrew DeVos slashing i Västerås-serien där som rör upp känslor och hans historik i Malmö.
Ja, det kan man väl. Annars så är det ju två andra namn som fick sparken i sin tyska klubb för inte allt för länge sedan. Du har ju Johan Lundskog som huvudtränare och Jan-Axel Allavara som sportchef. Och de har jobbat ihop. Det blir inte samma paketlösning på det sättet kanske, men det blir ju två som ändå har varit i en större klubb med lite kravställan.
Absolut. Ja, Lundskog har jag jätterespekt för hans hockeykunnande. Dock fått lämna både Bern och Mannheim i förtid i sina enda huvudtränaruppdrag. Klart att en sån är stukad. Komma till Rögle. Det är en jäkla kravbild. Bröderna Abbott har satt en kravbild den förväntar nu. Det är liksom, de kommer inte nöja sig här framöver och vara 9, 10, 11 utan de ska ju vara topp 6 liksom.
Jag vill bolla in ett namn till. Niklas Eriksson i Örebro har ju en out som sportchef under den här månaden för att kunna bli huvudtränare. Tror du han längtar tillbaka till bänken?
Ja, samtidigt. Ja, det tror jag definitivt han gör. Men samtidigt så han får ju se hockey från ett annat sätt. Lära känna andra människor och liksom han kommer vara het på tränarmarknaden om ett eller två eller tre år också, Eriksson. Men det är klart, alltså förutsättningarna finns ju. Du kan ju gå till Rögle med chans att vinna. Oavsett vilken tränare som kommer dit så kommer det finnas ekonomiska möjligheter till att ha ett slagkraftigt lag och vinna. Förutsättningarna finns ju där. Så att det är klart att det skulle locka. Jag tror det skulle locka alla tränare faktiskt.
Ja, frågan är om det kan locka en sån som Dan Tangnes tillräckligt mycket för att bryta upp sitt avtal med ett sug som han har till 2026.
Ja, han har ju varit i Rögle tidigare. Han bor där, har sin bas där. Det är nästan sjukt att tänka att Dan Tangnes, att han är norrman egentligen. Eller?
Ja, han är ju det. Men nej, jag har tänkt på det också. Men han känns inte som en norrman. Men Norge är ändå, det är precis bredvid så att säga.
Jag har sagt det tidigare. Hade jag suttit som sportchef i ett lag som skulle rekrytera en tränare så Dan Tangnes är den första jag hade ringt. Jag har väldigt mycket respekt för hans hockeykunnande. Det han har utfört, jag menar i Linköping tidigare. Och nu i Zug i den schweiziska ligan. Så att det är klart att det samtalet lär och den kontakten lär vara etablerad sedan länge.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Tror du Rögle känner sig bekväm att man har tagit det här beslutet nu? Att okej, nu har vi kommit till den här punkten då vi är färdiga med Abbott. Tror du styrelsen känner bara shit, vad har vi gjort? Nej. Eller bara nej, vi är helt bekväma med det här.
Nej, men man tar inte det beslutet liksom på en, alltså det är så extremt. Och sparka en tränare är ett jättestort beslut. Sparka en sportchef är ett stort beslut. Och sparka båda, det är ju liksom det är ett gigantiskt beslut. Det är klart att man har vridit och vänt på allting under en längre tid. Och det var det som jag var inne på, oavsett de här tre förlusterna. Man har vridit och vänt på det här. Man har pratat med spelare, fått en uppfattning hur saker och ting är. Så att det är den, som jag var inne på, det är den samlade bilden. Jag tror man är fullt bekväma även om det var ett obekvämt och jobbigt beslut att ta.
Men du, Vad tror du?
Ja. En sak. Du spekulerar ju och det är värvningar hit och dit framöver. Liksom. Anton Lindholm har ju fått ett bud från Rögle, har du berättat tidigare i podden. Det är till och med så här, nästan att han ska kunna vara klar. Om han då inte har faktiskt signerat kontraktet, Det är Chris.
Jag har tänkt på det också. Jag har verkligen tänkt på det också.
För det finns ju en styrelse som sitter då och tittar, vad i helsike lägger vi ut på spelarlöner? Vad får vi ut? Och nu om Chris inte är kvar, han är ju den som har lagt det faktiska budet då till Anton Lindholm och hans representanter. Står Rögle som förening fast vid det? Eller sitter det hos den enskilda personen Chris Abbott?
Mycket, mycket, mycket bra fråga. Jag tror ju Rögle inser att man är i behov av den typen av back i alla fall. Med tanke på att det är backsidan som har varit haveriet till stora delar i år. Men jag kan inte svara på den frågan. Hur det ligger till. Alltså, Anton Lindholm vill väl kanske se vad Rögle står som förening framöver. Vad kommer vi ha för bud? Vad kommer vi ha för förutsättningar att vinna? Om han nu inte har redan skrivit på avtalet.
Såklart.
Vilket jag inte håller som omöjligt att han redan har gjort faktiskt.
Nej, då är det ju inte en icke-fråga såklart. Men ändå intressant att det är bara till för några timmar sedan så var det Chris Abbott som låg i den långsiktiga planeringen. Det är inte bara den här säsongen handlar, utan det är ju nästa år, 2-3 år framåt. Så det som jag tycker har varit intressant när jag pratar med Chris utifrån hur han har valt att bygga lag. Han har då pratat om vilken hockey kommer spelas om 2 år. Vilken hockey kommer spelas om 3 år. Vad behöver jag för spelare? Det är inte många sportchefer som jag har pratat med som har tänkt på det sättet, utan de har kanske levt lite mer det här nästa år, men han har ju försökt se. Sen har han kanske gått fel. Han har kanske haft fel i sin tanke kring det då. Men han har ändå haft en ambition av att titta rätt långt fram för att förespå vilken typ av hockey som ska spelas.
Samtidigt är ju Hampus Sjöström kvar. Även om han bara har varit assisterande sportchef, så är det ju ändå ett faktum att han är kvar i klubben, och någon form av planering och kontinuitet med honom måste ju också finnas kvar. Och du har ju scouten Zach också.
Zach Allenthal som sköter statistik, underliggande statistik.
Analytiker är han, ska jag väl säga.
Ja. Nej, men det är klart att det finns ju personer kvar. Sen du har ju Roger Hansson, du har Bolin, du har Max Bolin som du har assisterande tränare, du har Peter Hirsch som är målvaktstränare. Så det finns ju liksom, organisationen finns ju, med de två starka som allt har kretsat om är ju inte kvar. Så att det är ju... Nej, jag vidhåller det. Alltså, det är en sjukt... Det är en, av de här åren som jag jobbar vid sidan, nu 10 år, så tycker jag det är den största sparkningen. Och den är ju... inte lika förvånande som Anders Forsberg i Skellefteå där 2012, 2013. Ja, någonstans var det. Mm. Inte lika förvånande, för det kommer ju från ingenstans. Men det är en större grej det här.
Minns du vem som låg bakom den sparkningen?
Det var väl du såklart. Du avslöjade ja, att han skulle...
Jag ska inte sitta och gotta mig det någonstans.
Men, om vi blickar framåt lite då, om vi bara håller oss kvar vid Cam och Chris Abbott. Vad ser du deras framtid?
Alltså det kan ju bli lite vad som helst kan jag känna. Jag tror båda två nog är redo för lite äventyr, antingen i Europa eller om man känner att man är redo att ta något typ borta i Nordamerika, och vad det nu skulle vara, om det ska vara ett AHL-lag eller vad det ska vara. Jag tror inte de går rakt in i NHL direkt, bara från SHL till NHL, men ett AHL-uppdrag och försöka gå den vägen in. De är ändå förhållandevis unga, de är födda 83, så de är 40 år i år, så att det är inte, de har en lång karriär. Absolut. Framför sig som ledare.
Ja, jag var väl inne på det ganska tidigt här, att när deras kontrakt skulle ha gått ut, så trodde jag att de skulle lämna och ta ett uppdrag i AHL, typ så här Detroits farmalag eller någonting sådär, och liksom äta sig vidare därifrån. Det är väl fortfarande någonting jag tror att de kommer att göra. Samtidigt kan jag inte sluta lockas av tanken att det är precis Cam och Chris Abbott, det är det som Anders Davidsson pratar i HV-podden om, det här att det har varit för dålig kravställande HV71. Är det inte precis ett par bröder i form av Chris och Cam som han skulle behöva i 2-3 år?
Alltså HV är ju någonstans i exakt identisk ställning där Rögle var 2017. Alltså nu är HV, de har ju vunnit väldigt mycket, men de behöver ju någon förändring i hela kulturen och allt vad det kan tänkas vara. De ligger till och med på plats 13 där Rögle låg när Chris och Cam Abbott kom in 2017. Men nu har de ju signat upp Johan Lindbom som tränare i ett år ytterligare. Tror du det är hugget i sten?
Ja, kanske. Samtidigt så är det ju... Ja, men samtidigt han är ju klubbdirektör i grunden. Skulle de få den här möjligheten så tror jag inte Johan skulle motsätta sig det. Sen är det också, har de drivet, orken att börja om efter den här besvikelsen? Det får man ha respekt för, att det kanske de inte har.
Men kanske de är redo 2025 istället om Lindbom leder skutan i ett år ytterligare. Ja. Och sen, men ska då Nubben leda det som sportchef i ett år trots att han egentligen känns avpolletterad redan nu?
Nej, men det liksom pilarna tycker jag pekar mot HV71 på så sätt att det är exakt det de behöver. Och sen ska vi också säga, alltså, det har ju funnits friktioner i gruppen. Det är klart att både Cam och Chris efter den här sparkningen, de tar ju med sig och lär sig någonting av det här också.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
De behöver ju faktiskt inte ha för bråttom heller om man tittar på... Deras meritlista kommer ju tala för sig själv. De kommer vara attraktiva även om de skulle ta tränarjobb 2025. Liksom. Även om de skulle hålla upp här i något år så tror jag ändå det kan vara rätt lugnt. Även om de känns som superdrivna människor som vill jobba.
Ja, absolut. De kommer att ha erbjudande från klubbar i Europa och säkert SHL också. Även om det lär vara tufft för dem här och nu, vilket man har respekt för. Och sen också, det är två profiler. Framförallt Cam då, som är den som har synts mest. Det är en stor profil i ligan och har varit.
Men tror du det är hugget i sten att de inte skulle kunna gå på varsitt håll då? Eller kommer de jobba som ett par alltid?
Jag tror att de kommer jobba som ett par. De är ju liksom supertajta, bästa polare, har alltid varit. Bodde väl tillsammans i stort sett när de spelade Rögle och Luleå där. Så att jag tror att det kommer vara en paketlösning.
Men är Chris huggen i sten som sportchef? Skulle man kunna köra dem som ett tränarpar där Cam är huvudtränare, Chris är assisterande? Skulle det fungera, tror du?
Ja, jag vet inte hur Chris är i vardagen. Liksom, om han känns, det kanske för att han har varit det, men han känns som mer en slipskille som går på kontoret. Och, nej, jag tror att han har den sportchefsauran kring sig och vill nog vara i den positionen.
Klart i alla fall att vi kommer mista två stora profiler i SHL, i alla fall en tid framöver. De kanske kommer tillbaka, så att det var väl värt att få sätta sig och spela in en halvtimmes podd med dig efter detta beskedet i alla fall.
Ja, absolut. Och bara för att trycka, de kommer bli ihågkommorna när det väl har lagt sig, även om man inte fick det slutet som de ville, Cam och Chris, så kommer de bli ihågkommorna som två av de största ledarna i klubbens historia.
Så är det, och vi får se vad det tar vägen här. Vi kommer inte få se Rögle i spel förrän i nästa vecka med tanke på att det är uppehåll i SHL. Så på så sätt så kommer det ju lägligt för Hansson och Bolin och då eventuellt Mattias Sjögren att kunna ta tag i grejerna här med gruppen, och så blir det ju en veckas uppehåll till där efter jul. Men en sak kan vi slå fast, bröderna Abbott, firar de jul i Ängelholm eller inte? Det är frågan om de blir kvar, för vi har tjatat hela hösten om fira jul och nu är vi vid fira jul.
Ja, nej, de får en lugn och stillsam jul förhoppningsvis.
Så är det. Men vi hörs igen om 6 dagar blir det till.
Absolut.
Och med. Så att, jag höll på att säga, vi hörs om en vecka igen, men det gör vi inte. Vi hörs om 6 dagar igen, så ta hand om er där ute så hörs vi.
Ha bra, hej då.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.